Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Und heute steigen wir tatsächlich in die erste Liga auf. Das glaubt ja kein Mensch! Und ab geht's!
Då säger vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Stamplats. Podden som pratar, diskuterar, biter och på något vis analyserar den tyska fotbollen. Eller hur, Filip?
Och älskar den tyska fotbollen, tror jag du skulle säga.
Ja, den lilla aspekten är väldigt viktig också.
Det tycker jag.
Ja, jag tycker
det är precis det vi gör.
Det är det vi gör. Och det har hänt återigen väldigt mycket på den tyska fronten. Och det är ju jäkligt roligt. Både roliga saker men även tråkiga saker har skett. Ska vi helt enkelt börja i det tråkiga? Och det är ju att Urs Fischer har lämnat Union Berlin. De har likt Mainz med Bo Svensson kommit överens om att nu är det tyvärr dags att slänga in handduken. Urs Fischer kände att han inte hade det längre för att vända på det hela. Och det kom ju lite som en chock, för många trodde ändå att han skulle ta det här landslagsuppehållet för att samla kraft och sen vinna kanske mot Augsburg och börja det här på nytt. Men det ville sig inte. Hur tog du det hela?
Alltså, jag tycker det såklart är jättetråkigt att han försvinner, med tanke på att det är ju mycket tack vare honom att man har tagit sig så långt som man har gjort. Han har kommit ut nu och spelat Champions League-fotboll liksom från att för bara några år sedan ha härjat i Zweite Liga utan att ha funnits några utsikter egentligen till att kunna ta de här stegen som man har gjort på så kort tid. Men jag kände ju att alltså när man, vad blev det nu till slut, 12 eller 13 raka förluster innan man lyckades kryssa mot Napoli där i Champions League. Så att man kände ju att någonting måste ju hända, för att alltså nog för att jag hade räknat med att det skulle bli en lite sämre säsong nu, en liten backlash, men att man skulle lyckas sist så här efter 11 omgångar, det var väl mer än vad jag hade kunnat drömma om ens. Så att jag tycker ändå att man gör rätt. Jag agerar redan nu, gör det här tränarskiftet. För att Urs Fischer är absolut en kompetent tränare, men känner inte han själv att han kan vända på detta och motivera spelarna, då är det ju helt enkelt dags att lägga locket på. Så att tråkigt givetvis, men samtidigt så tror jag att det var den bästa lösningen sett till situationen man hamnat i.
Ja, och precis som du är inne på där, det är... Jag hade ju självfallet gärna velat se kvar Urs Fischer precis som du, men som du är inne på där, att hade vi sagt nu att han stannade kvar och läget inte hade blivit bättre och sen gör man sig av, eller rättare sagt Urs Fischer går i vår istället och laget ligger där nere, så ligger man ju en betydligt mindre attraktiv plats för då de här lite attraktivare tränarna. För att nu sitter ju ändå Union, ja, de är sist i Bundesliga, sjukt nog, men det är ju inte alls på någon sån här omöjlig position där man inte ska kunna ta i kapp de som är framför, för man har ju en bättre trupp än de flesta lagen framför dem. De flesta, nästintill alla förutom topplagen då, och då kanske man kan dra dit en, vad vet jag, nu spekuleras det om Oliver Glasner som är fri. Man byter ut en schweizare mot en österrikare. Det snackas också om Ralf Hasenhüttl. Det pratas också lite smått om Bo Svensson. Det har jag väldigt svårt att se att det skulle ske nu. Även Steffen Baumgart snackas det om, som fortfarande tränar FC Köln. Så det är ju ändå tränare med högt anseende i Tyskland som det pratas om. Och Union är ju fortfarande en extremt intressant klubbatränare, de har ju fortfarande Champions League-match, de har fortfarande en teoretisk chans att ha en Europa League-plats till våren. Jag tänker då genom CL-gruppen, och ja, det finns mycket att ta i där, det finns mycket sparkapital minst sagt, så jäkligt tråkigt, men det är som du säger där, det är kanske helt enkelt, det var kanske helt enkelt rätt. Men den här resan, det här var ju en otrolig sagolik resa vi fick uppleva nu de senaste 5 åren. Och Union som klubb, jag tror de hade 26 000 medlemmar när Urs Fischer tog över, när de spelade i Schweiz, och nu har de över 60 000 och klubben har ju satsat nu på att bygga arenan ännu stabilare och starkare. Och ja, det här är ju verkligen en sån här period i klubbens historia, milstolpe som kommer vara för evigt och ingen kommer glömma bort det.
Nej, men absolut, så är det ju. Och jag tycker, alltså det märker man också, att det finns ju inte ett ont öga gentemot Fischer, varken från fansen, spelare eller klubben, utan de hyllar ju honom till skyarna, trots att man nu väljer att gå skilda vägar från honom och att man ligger sist i tabellen. Då säger jag ju så himla mycket om vad han har betytt för föreningen. Ja, jag är helt säker på att det kommer bli lite samma sak som det blev när Bo Svensson lämnade Mainz, att skulle man vinna nästa match efter uppehållet så kommer den segern förmodligen tillägnas då åt Urs Fischer. Och han kommer alltid vara välkommen tillbaka till stadion där allt den första raj. Men ja, vi får väl se, alltså säsongen går ju verkligen att fjärda upp. Det är väl ungefär 70 poäng kvar att spela om, som du säger, så hoppet om Europa lever ju fortfarande. Får man då in en tränare som kan ingjuta lite mod i spelarna och få det hela att fungera, så är det absolut att man kan avsluta gruppspelet på ett hyfsat vis åtminstone, och kanske då knipa tredjeplatsen och sen påbörja då klättringen i tabellen. Kan det bli tufft att nå en Europaplats, att man ligger 13 poäng bakom Hoffenheim som ligger på sjätteplatsen där till Conference League. Men vi har väl sett större bedrifter i fotbollsvärlden tidigare, så att jag skulle inte bli allt för förvånad om vi får se ett Union som kommer gå väldigt, väldigt starkt här främst under våren.
Ja, det är inte omöjligt. Vi får helt enkelt se. Nu har de dock ett tufft schema. Augsburg är kanske lite lättare nu till en början, men sen väntar ju bland annat Bayern München och så, och sen kommer ju vinteruppehållet, så vi får se hur det går för Union. De ändrade ju sitt användarnamn nu den här veckan till Danke Urs och Coffee. Det tycker jag ändå är väldigt liten detalj självklart i sammanhanget, men det finns ändå något där tycker jag.
Det säger någonting i alla fall om hur man ser på sin gamla tränare numera. Men alltså att det inte har snackats någonting om Hansi Flick, jag är så besviken. Alltså, det har jag sagt tidigt. Det är säkert en månad sedan jag kläckte den idén att han skulle ta över Union.
Jag tror verkligen att han är så impopulär just nu i Tyskland.
Amen.
Tanke på hur snacket var. Alltså, det var lite Jan Andersson stämpel över Hansi Flick i Tyskland. Med hans... Alltså han följer direkt in i samma grop som Jogi Löw. Förnekelse... gjorde saker som inte riktigt hade någon logisk verkan. Alltså det var nej. Och där känner jag bara det är kanske han har bränt nog många broar nu tyvärr.
Samtidigt är ju i grund och botten en kompetent tränare skulle jag säga.
Definitivt.
Men känns lite Jürgen Klinsmann över honom. Kort tid vid rodret och så får han, och så blir han utkastad på det viset. Nej, jag gillar inte.
Nej,
men vi får se, han kanske tar över typ Australiens landslag om 2 år eller något.
Ja, vem vet, kanske. Jag har ju alltid trott mycket om Hansi, men jag blev väldigt, väldigt förvånad över hans tid nu i Tyskland.
Han kändes ju som frälsare när han tog över.
Exakt. Men det sket sig rejält där. Vi kommer att prata lite kort om Tysklands landslag senare, men innan dess tänker jag att vi tar upp en het svensk nyhet, och det är ju att Emil Forsberg är enligt Bild och även Kicker nu, de kom lite senare, i princip klar för Red Bull New York, alltså systerklubben till Rasenballsport Leipzig, om ett 4-årskontrakt nästan, mer än 3 år i alla fall, och får bättre betalt i New York-klubben än i Leipzig. Och kommer bli den stora stjärnan där. Och jag hörde från en vän som jobbar nära klubben Leipzig via Bild då, att väldigt taktiskt på alla sätt och vis, för Rasenballsport Leipzig ska nästa sommar göra sin första USA-turné med klubben, alltså så här försäsongsläger, och då blir det väldigt passande för dem att de har en stark representant från Leipzig i New York då till exempel, så att man förgrenar och förknippar ännu mera klubbarna som de är. Så aj, det, hur tog du emot den här nyheten?
Lite som Mås Fischer får jag nog säga, att lite förvånad samtidigt som jag ändå såg det logiska i det. Alltså det har ju, eller, man kan ju verkligen inte sticka under stolen med att, eller med att Forsberg har ju tappat status i Leipzig med åren. Alltså när han gick dit så var han ju superstjärnan. Då spelade de i Schweiz. Han var ju en stark bidragande faktor till, till steget upp till Bundesliga. Och så tror jag vi alla minns hans första säsong i Bundesliga. Där han var så fantastiskt bra. Och slog assistpoängrekordet i ligan. Och det snackades ju om att alla större klubbar i princip var intresserade av honom. Men så blev han kvar i Leipzig. Och sen hade han lite otur med skador. Och sen har det varit väldigt mycket sitta på bänken i de viktiga matcherna. Vara rotationsspelare. Han har kunnat göra det hyfsat. Men har haft mycket otur med skador också. Så att han har ju tappat mark där. Och nu den här säsongen har han inte alls stått högt i kurs, känns det som. Och det har pratats om att han skulle vara på väg bort, samtidigt som det har hetat att en kontraktsförlängning har varit på gång. Men som jag har förstått det rätt så har ju klubben också erbjudit honom ett kontrakt, åtminstone tidigare. Ett nytt kontrakt där som skulle sträcka sig till 2027. Det nuvarande sträcker sig till 2025. Men där anbudet var så pass anskrämligt så att Forsbergs agent menade på att det var ett hån eller en skymf gentemot Forsberg att erbjuda sig lite pengar. Och vill inte klubben betala med det heller, så tycker jag att det här är en bra lösning för honom. Alltså han är ju, hans karriär är ju ändå på väg neråt. Visserligen är han inte mer än 32 år gammal, men det här tåget med att gå till någon större klubb i Leipzig, det har ju förmodligen passerat för i alla fall några år sedan. Så att, det känns väl ändå nu som att få flytta till New York, bo där lite. Jag vet inte vad tanken är då, om han ska vara där hela kontraktet. Det var väl ganska långt kontrakt han skulle få där. 3+1 år eller någonting. Och sen kanske avsluta då i Malmö eller Sundsvall som man tidigare har pratat om. I så fall så har jag nog fått en hyfsad karriär. Men jag hade väl ändå kanske trott någonting mer om honom i det långa loppet. Alltså att han skulle ha tagit steget till Milan eventuellt då för några år sedan när det var som hetast. Sen tycker jag att det är fint att han då har varit kvar i samma klubb. Det är någon nu i vad blir det, 8-9 år han har varit i Leipzig. Gjort över 300 matcher för klubben. Så att det är ju sett klubbens korta historia. Det var väl 2009 klubben bildades, tror jag. Så har han ju verkligen varit en stor del av föreningens historia och byggt upp klubben och varit med på hela resan fram till där man är idag och vunnit titlar. Så att, ja, jag vet inte. Jag tycker det är lite trist att han försvinner från Bundesliga, för att han har ändå varit den stora svenska affischspelaren de senaste åren. Men jag ser också det logiska i att han väljer att gå vidare i karriären. Mm. Och jag antar att du tycker lite likadant kanske.
Ja, det gör jag till viss del. Jag är mest förvånad att det sker nu i vinter, att han inte väntar till sommaren, med tanke på att RB Leipzig tycker jag ändå, alltså de har en, nu kommer de inte vinna ligan och de kommer inte vinna Champions League, men, och de kommer inte vinna cupen, alltså det är inga större titlar de kommer vinna så, men det är ändå, jag tror de kommer kunna göra bra ifrån sig ut i Europa. De kan gå lite längre i Champions och de kommer ju göra fina matcher under våren, och han kommer vara fortfarande en viktig del. Precis som du sa, där, hans spelarstatus har ju gått ner på grund av konkurrensen, men hans status i omklädningsrummet och hos fansen är fortfarande väldigt stor. Så jag är lite förvånad, men han kanske tänkte att det var klint. Han kom ju i januari 2015 och han sticker januari 2024, så det blir ju en sån här clean cut helt enkelt. Och jag tror de som är mest ledsna över det här, det måste vara Malmö-fansen. För vi säger nu 4 år i New York Red Bull. Så jag tror inte det kommer bli Malmö efter det. Då är han nästintill för gammal. Om inte, ja, vad vet jag nu, över hans fysik då. Men då tror jag mer på Sundsvall. Han har ju ett hus där och alltihopa. Så då blir det ju nedvarvning där istället.
Precis. När han fullföljde kontraktet så Leipzig 2 år till och sen gått hem till Malmö, så det känns ganska logiskt. Men vi får ju se i New York också. Det är ju inte säkert att han fullföljer kontraktet där. Det får jag helt enkelt se. Men trist att han lämnar tysk fotboll i alla fall. Men vi får väl hoppas att det kommer in lite nya svenska om det är vinter, så i alla fall till sommaren.
Ja, vi får se helt enkelt. Han får ju möta Messi och så. Och han får en tysk tränare i Sandro Schwarz.
Mm, det ser ut att bli så här, ja. Jag vet inte om det är något att jubla över, men absolut.
Ja, jag tyckte det var lite roligt att lämna Tyskland och tysken följer efter.
Men har inte han varit i Leipzig?
Oj, nu måste man live-googla här, för det har jag,
ja, jag känner också det.
Inget minne av så rakt av. Nej, han var ju senast i Hertha. Och dessförinnan...
Nej, det har han icke.
Det har han icke. Gud, vad var han innan?
Det var jag som fick för mig någonting där.
Ja, just det. Dynamo Moskva var han ju en kort sväng och Mainz innan dess. Så var det.
Ja.
Ja. Mm. Men vi lämnar helt enkelt där och kan väl konstatera att den stora svenska fanan som kommer bäras i Tyskland kommer ju vara Hugo Larsson på alla sätt och vis.
Mm. Absolut. Ja. Han har verkligen tagit över Forsbergs fana, eller om man ska säga.
Han blev Manden, ju...
som den stora stjärnan.
Precis. Kicke gick ut och gjorde en sån här klassisk ranking på nyförvärven. Och där fick han ju högst möjliga betyg. Samma som en viss Harry Kane. En 10. Och det ser väl ändå någonting.
Det tycker jag. Men det är ju välförtjänt också. Alltså, sett till förväntningarna man hade på honom, så vid det här laget hade man kanske tänkt att han skulle få ett inhopp i en handfull matcher, gjort det helt okej, men att han inte skulle få en given startspelare som han är nu och nästan en av de större stjärnorna i laget.
Mm, ja, nej, vi kan ju bara konstatera också dagen efter Sveriges alltså det här, jag är ju glad att jag inte hejar på det svenska landslaget, men
det finns likheter med Tyskland.
Ja, det finns likheter med Tyskland. I Sverige skulle man väl säga kanske att Azerbaijan-matchen är en större smäll för att Azerbaijan är rankat 124 eller någonting sånt i världen, men som tysk att förlora och åka ur ett VM-gruppspel 2 gånger om slår ju högre, tycker jag, alltså på ett sämre sätt. Men jäklar vad, ja, jag tror ljuset i tunneln är ju definitivt att Jan Andersson försvinner. Det här var ju när jag såg elvan igår och bara Svanberg på högerkanten och flera spelare som spelar på ovana position. Kulusevski som anfallare, jag vet att han har gjort det tidigare. Det är så här fascinerande att hur man som förbundskapten, alltså en av grundläggande sakerna, bara tittade lite som Flick gjorde felet i Tyskland på slutet. Inte lika grovt som Janne gör nu. Alltså, han sätter ju spel på helt fel position och sen har han inte ens en spelare som Hugo Larsson från start. Så nu är man ju färgad på grund av att man tittar mer på honom på grund av Eintracht, men det är ändå en startspelare i en toppliga. Vi behöver inte gå in i den diskussionen, men det är väldigt fascinerande hur han tänkte där helt enkelt, på många sätt och vis.
Det enda jag kan säga är ju att jag tycker det är ett ovärdigt avslut för Jan Andersson ändå. Jag minns ju, jag var på plats i Frankrike 2016 när Kamren var förbundskapten och sen efter det fiaskot när man åkte ur direkt i gruppspelet, gjorde ett mål under turneringen och det var ett självmål i Irlandsmatchen. Och sen efter det slutade ju flera av nyckelfigurerna och sen tog Jan Andersson över och sen på kort tid lyfte han ändå hela landslaget. Och 2018 får man ändå säga som en väldigt framgångsrik turnering när man tog sig till kvartsfinal följd mot England. Så jag tycker det är tråkigt att det slutar på det här viset. Men jag träffar ju honom och blev ändå 2021. Gjorde jag en längre porträttintervju med honom och då snackade en hel del om Tyskland och försökte sälja in den tyska fotbollen till honom. Så jag hoppas jag får se honom i Tyskland härnäst. Hade det varit kul om han typ tog över Hansa Rostock eller någonting sånt. Kan han bara ta färjan över till Sverige sen när han vill komma hem?
Ja, jag är ju lite... Verkligen, jag understryker all respekt till honom, men jag har alltid varit lite, jag har inte sett storheten i honom, skeptisk. Jag tycker VM 28, tittar man på alla målen som Sverige fick till sig där och hur matcherna såg ut, då tycker jag verkligen att det var den här klassiska stolpen in. Det var, gör man om det, alltså nej,
det krävs lite för en sån lingonation som Sverige att man har stolpe in i sina mästerskap, ja, skulle
det,
jag säga.
Det har du rätt i, med tycken då, alltså hur han hyllades och alltihopa, och Jag tycker bara att han blev blottad sen åren efter. För att man kan inte ha den här stolpen in om man inte har en riktig struktur kring det hela. Jag tycker... Nej,
han jag tror så att fotbollsvärlden har sprungit ifrån honom lite sett till det verkligen. Taktiska och så här. Att verkligen. Han lever lite i det förlägade.
Ja, han grävde sin egna så kallade... Ska vi inte säga grav, det låter så himla...
Grop är bättre.
Grop, tack så mycket. Han grävde sin egna
lite
grop.
Lite oskyldig,
ja. Ja, så är det. Men vi lämnar det svenska landslaget där.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag kan ju kort gå in på det tyska. För att det tog sig ut förra veckan innan efter vi spelade in. Och det blev ju ett par fina överraskningar ändå, får man lov att säga. Man kan ju redan säga nu att Neuer tog sig inte ut på grund av att han och Nagelsmann kom överens om att han ska bara stärka sig. Inte överbelasta sig nu efter sin comeback som han nyligen gjorde. Musiala också heller inte uttagen på grund av en skada. Och nu måste jag tänka efter, men var det mera Thiav från Milan fick hoppa av på grund av en skada, och sen Robin Gosens fick barn så han fick också hoppa av, så det var ett par avhopp helt enkelt. Men det blev ju bland annat två stora överraskningar, och det var i Janis Blažević, den 32-åriga RB-målvakten, och Marvin Ducs, Niklas Füllkrogs gode vän från Bremen. Och kort innan jag släpper in det här, jag måste bara säga, jag lyssnade på en intervju av Marvin Ducs och jag tycker att det är så himla smart av Nagelsmann att ta in en sån spelare. För när man hörde honom prata om hur, alltså det var en genuin entusiasm att få vara där, att få träna, att få slita, att få verkligen visa upp sig. Den genuiniteten att bära tröjan, att det är en så kallad ära. Det är ju det som har saknats så himla länge. Lite som i svenska landslaget, att man har trampat på med samma spelare, och för dem är det som en vardagsmat helt enkelt. Det är lite uttorkad pyttipanna och inget mer än det. Det här, det gillade jag verkligen att höra med Ducs. Nu tror jag inte Ducs kommer bli någon EM-spelare i längden, kanske, vem vet, en backup. Men nej, jag glädjes över det hela. Vad är dina tankar?
Ja, jag tycker han ska vara tacksam för att han har egentligen ingenting i landslaget att göra. Nej, det är väl kanske lite rått, men om man ska vara helt ärlig så är han ju mest landslaget för att det saknas bättre alternativ just nu. Det är ingen hemlighet att det har varit ett problem vem som ska vara längst fram som spjutspets. Jag menar, Timo Werner kände sig för några år sedan som att han skulle vara det självklara valet, liksom den nya Miroslav Klose. Men han är ju helt under isen just nu, och det snackas ju om att ett klubbbyte är aktuellt i vinter för att han ska lyckas hitta rätt och eventuellt kunna slå som en EM-plats. Jag tycker alltid det är kul om man får se nya spelare och spelare man inte hade förväntat sig för att vara med i landslaget. Och där det pratats innan lite om det HSV:s Robert Glatzel, att han eventuellt skulle kunna vara med i tankarna där. För det känns ju lite som att hade Glatzel och HSV spelat i Bundesliga så hade det nog kunnat bli han istället. Det är väl på den nivån lite. Och jag tror att hade Simon Thurade varit ett par år yngre och haft den målformen han brukar ha i Schweiz så hade han kanske också varit aktuell. Men nu är det Dux istället som får chansen. 29 bast gammal, snart 30. Så att för vad det tyska landslaget så känner jag väl att spelare som Dux, men det är samma sak med Füllkrug för ett år sedan, att de egentligen då inte ska vara i landslaget. Men sen nu är ju Füllkrug helt plötsligt det bästa alternativet, typ som renodlad anfallare. Så att det går fort just nu det tyska landslaget om man vill ha en plats. Vad anfallare gör hyfsat med mål så är din plats säkrad.
Mm, nej, det har du ju fullständigt rätt i där. Det finns ju en brist där som bara den. Men jag tycker jag lyssnade på en podcast med Mattias Sammer och just det här med hur man bygger en trupp. Och ska sägas nu, till EM får det bara vara 23 spelare igen som det var förr i tiden. Inte 26 som det var under senaste VM och EM på grund av covid. Nu är det bara 23, så det blir ännu tajtare för Nagelsmann att ta ut laget och svårare för spelarna att ta sig in helt enkelt. Men det som jag tycker är viktigt på något sätt är ju att det finns ju olika roller i ett lag. Det här är ju ingen rocket science, det är väldigt logiskt. Men att man har så kallade individualister, man har så kallade lagspelare och ditten och datten, och det är väl också en av problematikerna som har funnits i tyska landslag, att det har funnits alldeles för många så kallade individualister och stjärnor som ska ha den här stjärnglansen, och att få in spelare som en Niklas Füllkrug, en Pascal Gross, sådana lirare. Och Jonas Hoffman är också en sån. Det är så jäkla nyttigt för det här landslaget, så att inte alla är en Sané, alla är en Gnabry och så, som vill ha bollen, som vill ha uppmärksamheten och som vill ha medvind helt enkelt. För att det är de andra som ändå sätter de här så kallade individualisterna i lägena så att de kan göra sin grej, så att de vinner matcherna. Så är väldigt spännande att följa Nagelsmanns landslag. Det är ju betydligt gladare miner nu, men ja, vi får se. Vi ska inte rista in något ännu, men EM-guld måste det ju bli, annars är det ju fiasko.
Du går alltid in med så höga tankar medan jag skjuter ner dig ganska friskt. Men vi får väl se, det kanske blir ett mellanting, kvartsfinal eller någonting.
Då är det en besvikelse, ett fiasko.
Kan jag även nämna att Grisha Prömmel också blivit uttagen för första gången. Central mittfältare från Hoffenheim. Precis. Så han kommer väl eventuellt få testas nu här i den här Tyskland ställs mot Turkiet och sen Österrike. Först på lördag mot Turkiet och sen tisdag mot Österrike. Så det blir väl årets två sista landskamper.
Stämmer bara det. Det är Felix Nemtja som fick kliva av på grund av skada. Så fick Prömmel chansen helt enkelt i landslaget också han. En liten rolig notering kan man ju säga är under det här landslagsuppehållet den här veckan har ju EM-bollen presenterats, och det är ju lite laddat får man inte säga att en Manuel Neuer var på plats när den presenterades och han höll i den och pratade om EM alltihopa, och vi vet ju alla om kampen nu mellan Ter Stegen och Manuel Neuer om nummer ett positionen, så nej, nu har den börjat på riktigt.
Jag tycker ändå om det här med att Nagelsmann och Neuer har haft kontakt med varandra. För att vi har ju tidigare varit inne på det, att deras relation är inte den bästa. Och det är så lätt då att man som förbundskapten med ett lite sur på Neuer då, kanske bara skiter i höra av sig överhuvudtaget och tänker att nu ska jag ge igen typ. Men där känns ju ändå Nagelsmann ganska mogen. Och det är samma hans sorti från Bayern München. Att han lågt sa, uttalade sig knappt. Inget ens ett ont ord om Bayern så att vidare och spela sina kort rätt. Så att, man kan säga mycket om Nagelsmann. Det är många som menar på att han känns lite här kaxig och arrogant. Men jag tycker ju nästan tvärtom att han känns väldigt sympatisk och genomgod som människa. Även om han säkert tar sina lik i garderoben också.
En sak i alla fall, han är smart. Han är inte dum.
Ja, det är han. En riktig sån, jag kan inte säga framför mig vilken roll han hade i skolan. En riktig plugghäst.
Och reflekterande och tänkte efter. Det känns jäkligt spännande allt det här med landslaget, och det kommer vi ju självfallet prata mer om nästa vecka när Tyskland har spelat ett par matcher. Avslutningsvis, de matcherna som spelades förra omgången i Bundesliga, snacket förutom då självklart om Jon som förlorat mot Bayer Leverkusen. Leverkusens makalösa form framåt behöver vi inte prata om igen, men det snacket mycket just nu, i alla fall det som jag får upp från Tyskland, är ju Dortmund och deras insats mot Stuttgart, som var, det var en journalist där som har följt Dortmund, jag tror i över 30 år, och han sa att den första halvleken mot Stuttgart var den sämsta han har sett någonsin i klubbens historia. Och nu kan jag inte säga att jag har följt Dortmund, man markerat dem sedan 30 år tillbaka, så jag tycker ändå att det uttalandet säger en hel del om det, den matchen helt enkelt, och också situationen i Dortmund på alla sätt och vis. Vi har ju hyllat dem en vecka och sen har vi kritiserat dem en annan vecka, men det luktar ju ruttet helt enkelt i Dortmund på ett sätt. Det är hela tiden någonting som är där illa, och är man krass, alltså, jag skulle inte förvåna mig om de faktiskt inte lyckades ta en C-plats den här säsongen om det fortsätter på det här spåret, trots att de inte har förlorat så många matcher, men det är verkligen, nej, det är någonting som inte stämmer.
Ja, men jag har varit inne på det flera gånger och tycker att jag har känt att de har haft lite flyt med sig i många matcher. Alltså om vi kollar på den här säsongsinledningen så slår de i Köln med 1-0 i premiäromgången. Och det målet kommer liksom på övertid. Man lyckades få in bollen där. Och sen kryssar man mot Bochum och Heidenheim. Lite klara sig mot Freiburg. Men sen så 1-0 mot Wolfsburg. 1-0 mot Werder Bremen. Spelar 3-3 mot Frankfurt. Sen då lite seriefinalen, om det inte riktigt är sant, i och med att Dortmund inte har läget så bra till. Men mot Bayern München som går torska med 4-0. Och sen förlorar man då mot detta Stuttgart som veckan innan hade förlorat mot Heidenheim. Alltså, jag tror ju inte på Edin Terzic i det långa loppet. Jag tycker ju absolut att han ska hyllas för det han har gjort för Dortmund och att han är något av en klubbikon. Men jag tror definitivt inte att han är mannen som ska leda Dortmund mot nya höjder. Utan det behövs någon annan som gör det.
Ja, jag hade velat se en Ralf Hasenhüttl eller så. Hade varit väldigt intressant. Eller en Bo Svensson till exempel.
Ja, det känns som att Bo Svensson skulle kunna ligga bra till för deras del.
Han känner tog
hade ju helst. Ja. Det får de nu fortsätta drömma om. Jag är inte helt säker på att han kommer tillbaka till Dortmund, utan det blir nog slått för upptaget till Liverpool och sen.
Nej, jag menar han gjorde en Tuchel och Klopp, alltså gå från Mainz till Dortmund.
Jaha, du menar så, ja. Ja, just det. Jo, och jag känns som det var någon mer som gjorde det, men det var det kanske inte. Martin Schmidt gjorde inte det.
Nej.
Usch, jag vill så upp mina tränare idag, märker jag. Först Sambo Schwarzen och detta. Men ja visst, det skulle kunna hända. Men sen är det ju, än att få reda upp mig själv där, det är ju hela tiden snacket om att Klopp ska komma tillbaka i den stora frälsaren. Men jag tror inte vi kommer att få säga det tyvärr.
Verkligen inte. Jag tror att det kommer bli det tyska landslaget efter en liten kort paus och sen kommer han hänga upp skorna helt enkelt. Och leva.
Ja, och sen kanske han får en roll i Dortmund möjligtvis kanske efter det. Karriären. Skulle kanske kunna det. Vara.
Ja. Vi kan ju också kort bara notera nu under landslagsbollet att Pauli och HSV ligger uppe i toppen av Zweite Bundesliga. Det är nu man ska blåsa av, eller hur är det? Vad tycker du?
Jo, gärna. Om 2 veckor är det stadsderby på Millantor, alltså St. Paulis hemmaplan. Mm. Just nu så har ju Pauli 3 poäng mer än vad HSV har. Så att, ja, det blir en jävla vad säger man, kanonmatch. Så tror jag inte att vi vinner den. Men ja, absolut, jag hade mer än gärna blåsa av säsongen nu. Jag känner mig nöjd så här. Pauli HSV upp, absolut, kul för kvala. Mm. Braunschweig, Vassna brukar gå ut. Det är väl ingen jätteförlust. Och sen då Schalke får försöka kvala sig kvar, vilket de väl förhoppningsvis löser. Men det kör vi på.
Kort bara också noterat, det är ner till plats 9, alltså HSV har 24 poäng och sen till plats 9 är det ändå endast 3 poäng som skiljer, så det kan hända mycket i
Tvärtom. Vi har 5 lag på 21 poäng.
Det är helt sjukt, det är verkligen galet.
Vad är det du brukar kalla det för?
Det levande helvetet.
Det levande helvetet, det får man ju ändå säga att det är nog.
Verkligen. Och sist men inte minst en liten notis, Schweinsteiger, hans brorsa Tobias, fick ju kicken från Osnabrück, klubben som galet nog i sista sekund i princip förra säsong tog sig upp till Zweite Bundesliga, och han blev typ helgon förklarad i Osnabrück.
Och vad var han innan Osnabrück?
Oj. Var han i HSV?
Andra tränare i HSV.
Han var det. Oj.
Jag vet, jag hittar kopplingar till den klubben överallt.
Det är bra.
Fint. Samma när jag sitter och kollar ibland på laguppställningar i andra matcher. Bara, ja, ska vi hitta någon från HSV? Ja, där har vi den, där har vi den. Nästan alltid. Alltid.
Ja, det är bra. Men tråkigt för Tobias i alla fall för att han
repar sig.
Ja, han repar sig, men han åkte till träningsanläggningen och fick ingen DM, om man nu ska kalla det så. Så när han kom dit och skulle göra träningen så fick han reda på, nej men du är kicken. Du har fått dojan.
Det är ju genant både för honom och för klubben.
Ja, alltså det är så jäkla pinsamt på många sätt och vis. Speciellt efter vad han har gjort för klubben och alltihop. Att man inte kliver upp med större respekt. Och det var ju bittert för att de förlorade mot Braunschweig, om jag inte missminner mig. Och det var ett mål i 98:e minuten som reviderades 25 gånger om med VAR och alltihopa. Så nej, tungt för Schweini. Men vi lär få se honom tillbaka i Zweit i alla fall, tror jag, som tränare. Det känns som det.
Ja, och om det inte blir så, så tar han väl ett lag i drittes länge och tar upp det till Zweit. Mm. Men jag tror att han har en framtid på tränarbänken i alla fall.
Det har han. Men med det sagt, då stänger vi butiken för den här gången, så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Önskar vi alla en trevlig helg och att Tyskland inte skämmer ut mot Turkiet.
Nej, nu är det minst 6 poäng som gäller mot Turkiet och Österrike.
You dream. Ja, vi får se. Det snackar vi om i nästa vecka. Och så snackar vi upp den kommande omgången. För där är vi väldigt, väldigt sugna på ligafotboll igen.
Jawohl. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ich habe fertig.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.